Den som tycker om kärnfall skulle ha fått sitt lystmäte under den här tiden. Natthimlen korsades titt som tätt av lysande eldspår när himlen bokstavligen föll ned, en sten i taget.
10, 9, 8, ignition sequence start. 5, 4, 3, 2, 1, 0.
Quantum leap.
Sukotiki.
Salto quântico. Salto quântico. Salto quântico.
Quantum leap. Salto quântico. Salto quântico. Salto quântico. Quantum. Det du inte visste att du ville veta.
Den blåskimrande jorden med sina smaragdgröna skogar är utan tvivel den vackraste juvelen i solsystemets smyckeskrin. Kunde den bli ännu vackrare? Ja, no, tänk om den hade ringar, som Saturnus. No, hur den nu råkar sig, det är fullt möjligt att jorden de facto har haft ringar i det förflutna, närmare bestämt för drygt 400 miljoner år sedan. En färsk studie från Monash-universitetet i Australien tyder på just det här. Och värst långsökt är det här inte faktiskt. Ringar runt planeter är nämligen inga fasta installationer, om vi säger så. Ringsystemen är dynamiska med andra ord. De kommer och går. Inte heller självaste Saturnus, ringarnas härskare, har alltid varit ringprydd. Saturnus nuvarande ringar kan ha bildats relativt nyligen, kanske för mindre än 100 miljoner år sedan. De är mycket yngre än Saturnus själv alltså. Det finns också modeller som tyder på att Mars en gång har haft ringar. Så kanske det inte är så otänkbart att också jorden kan ha varit försedd med ett ringsystem. Ringar må vara nätta att se på, men skulle vi verkligen vilja ha sådana runt jorden just nu? Det är inte alls bra för livet här på jorden nämligen. Om man får tro de australiska forskarna, förra gången slutade det med ett stort massutdöende. Ett av de allra största faktiskt. I vilket fall som helst, hur fick jorden i så fall sina ringar och vad hände sedan med dem? Vad består såna här ringar av och varför är de inte permanenta? Bland annat det här ska vi titta närmare på i veckans kvanthopp. Välkommen med, jag heter Markus Rosenlund. Året är 1610. Galileo Galilei riktar sitt nykonstruerade teleskop mot Saturnus. Det han ser förbryllar honom. Galilei skriver till hertigen av Toscana att
planeten Saturnus är inte ensam, utan består av tre kroppar som nästan rör vid varandra, men som aldrig rör sig eller förändras i förhållande till varandra. Den mellersta kroppen är ungefär tre gånger så stor som de två andra.
Det som Galilei observerade var ju såklart Saturnus ringar. Men för Galilei såg det mera ut som att Saturnus hade, inom citat, öron. Det här mysteriet djupnade ytterligare 1612 när jorden passerade genom Saturnus ringars plan så att ringarna i praktiken blev osynliga från jorden eftersom vi då ser dem i profil. Galilei blev nu väldigt förbryllad. Han undrade,
har Saturnus svalt sina barn?
Ja alltså Saturnus från den grekiska mytologin, han slukade sin avkomma för att omintetgöra profetian som sade att de skulle störta honom. Nå, Galilei blev snart om möjligt ännu mer förvirrad när ringarna igen blev synliga. Sanningen var ju helt enkelt den att Galileis teleskop inte var tillräckligt bra för att urskilja ringarna tydligt. Men 1655 kunde Christian Huygens, som hade fixat till ett mycket kraftfullare teleskop, ge en mer korrekt tolkning. Saturnus är omgiven av en tunn, platt ring. År 1675 slog Giovanni Cassini fast att Saturnus ring bestod av flera individuella ringar med mellanrum mellan dem. Den största av de här gluggarna, det 4800 kilometer breda gapet mellan A- och B-ringen, fick senare namnet Cassini-delningen. Men ringarnas sammansättning var länge ett mysterium. Länge trodde man att ringarna var solida, enhetliga strukturer av något okänt material. År 1787 påpekade Pierre-Simon Laplace att en enhetlig, solid ring skulle bli helt instabil. Så Laplace föreslog att ringarna består av en mängd solida ringar inuti varandra. Nå, år 1859 bevisade James Clerk Maxwell slutligen att alla lösningar som inkluderar solida ringar skulle bli instabila, vilket tyder på att ringarna måste bestå av otaliga individuella små partiklar som alla kretsar runt Saturnus. Idag vet vi att Saturnus ringar till allra största delen består av svävande isblock med en gnutta stoft, silikater och mindre mängder organiskt material i sig. Storleken på de här isklumparna varierar rejält. Där finns allt från mikroskopiska iskorn till klumpar stora som paketbilar. Just tack vare att vi har att göra med vattenis är ringarna så reflekterande, vilket gör att de syns tydligt från jorden. Det är faktiskt busenkelt att se dem om man har ens ett någorlunda seriöst hobbyteleskop. Jag har själv tittat på Saturnus ringar som yngre ute på stugan i Ingo. Hur som helst, Saturnus ringar ser massiva ut, men de är alltså otroligt tunna. Bara mellan 10-100 meter tjocka i genomsnitt. Men de breder ut sig över hela 280 000 kilometer i diameter. Nästan 3/4 av avståndet från jorden till månen alltså. Men hur fick Saturnus då sina ringar? Det finns flera teorier om den saken. En måne kan ha slitit sönder av Saturnus gravitation, alltså av tidvattenkrafter. Eller så kan flera mindre månar ha kolliderat. Det kan också ha varit kometer som kom för nära och bröts sönder. Diamanter må vara eviga, men de här glittrande ringarna runt Saturnus är hur som helst inte det. Data från rymdsonden Cassini tyder på att Saturnus har fått sina ringar något tag under de gångna 100 miljonerna åren eller så. Kanske så lite som för 10 miljoner år sedan. Då existerade redan våra tidiga apliknande förfäder. Och ringarna kommer inte heller att vara för evigt. friktionen från de övre lagren av Saturnus atmosfär gör så att det hela tiden, inom citat, regnar ringmaterial över Saturnus. Tack vare det här, inom citat, ringregnet kommer Saturnus att bli ringlös igen om sådär 300 000 år eller så. Vilket alltså verkligen inte är mycket med tanke på solsystemets totala ålder på mer än 4,5 miljarder år. Men nu är ju Saturnus faktiskt inte ensam i solsystemet om att ha ringar. Både Jupiter, Uranus och Neptunus har ringar. Visserligen så klena och bleka att de överhuvudtaget inte upptäcktes innan vi sände ut rymdsonder dit för en närmare titt. Och det finns alltså de som menar att också de här andra planeterna har haft mer praktfulla ringsystem i stil med Saturnus, men att de till största delen har bleknat bort med tiden. Utöver så kallat ringregn finns det också ett annat sätt för en planet att bli av med sina ringar med tiden. Och det är när ringarnas svävande isklumpar går samman och blir till en måne. Det finns modeller som pekar mot att Mars skulle ha haft ringar för ett par miljarder år sedan eller så, men Mars förlorade i så fall dem just på det här nämnda sättet. Den större av Mars små månar, Phobos, skulle i så fall vara resultatet av det här. Men utvecklingen kan också gå åt det motsatta hållet. Phobos omloppsbana runt Mars varierar. Just nu kretsar den långsamt närmare och närmare Mars. Så småningom kommer Mars gravitation att slita isär Phobos. Massan i månens kropp kommer då att fragmenteras och så kommer Mars att ha en ring igen. Senare, menar forskarna, kommer materialet i den här ringen återigen att klumpa ihop sig och bilda ännu en ny måne. Forskarna tror alltså att det här har hänt många gånger under Mars historia. Jaha, men varför har då Saturnus ringar inte klumpat ihop sig till månar med tiden? Jo, Saturnus ringar ligger inom den så kallade Roche-gränsen som är räckvidden för planetens tidvattenkrafter helt enkelt. Det är alltså den här zonen där tidvattenkrafterna är så starka att de hindrar materialet från att klumpa ihop sig och bilda större kroppar som månar. Allt bråte som fångas upp av en planet vars bana hamnar innanför den här Roche-gränsen kommer med andra ord att pulveriseras av planetens tidvattenkrafter och bli till ringar. Saturnus Roche-gräns ligger hela 140 000 kilometer ut från själva planeten. Och faktiskt så finns det inga betydande månar innanför den här gränsen och inte några betydande ringar utanför den. Men i alla fall, poängen är här att planeters ringsystem kommer och går, mer eller mindre sporadiskt. Därför finns det ingenting som säger att jorden inte kan ha haft sina egna ringar under något skede av sin historia. Man tror ju de facto att det är just så här som vår måne kom till i vår hemplanets tidiga barndom. En annan planetkropp i storlek med Mars ungefär kolliderade med jorden, vilket slungade ut en mängd stenmaterial i omloppsbana runt jorden. Det här materialet bildade sedan under en tid en enorm ring av stenmaterial runt jorden. Men jordens Roche-gräns ligger bara ett par tusen kilometer ut. Och materialet vi snackar om här kastades mycket längre bort än så. Så jordens gravitation kunde inte hindra den här ringen från att klumpa sig samman till det vi idag kallar månen. Men det här var kanske inte den enda gången som någonting motsvarande hände. Faktum är alltså att en färsk australisk studie pekar mot just det här, att jorden hade ringar så sent som för omkring dryga 400 miljoner år sedan. Och så här skulle det alltså ha gått till. Först och främst, vi vet ju att jorden med ojämna mellanrum bombarderas av meteoriter och asteroider som pilar runt där ute. Genom att datera nedslagskratrar har forskarna kunnat konstatera att det har funnits tider då det har förekommit fler nedslag än genomsnittet. En sådan här period då det tycks ha fallit särskilt mycket rymdstenar från skyn inleddes för cirka 466 miljoner år sedan och pågick i 40 miljoner år eller så. Vid den här tiden befann sig jorden i den tidiga delen av Ordovicium, en period inom den paleozoiska eran. Till en början var det här en tid med ett mycket varmt klimat. Stora delar av jordens yta var täckt av grunda tropiska hav. Idealiska förhållanden för livet på jorden som genomgick en rasande snabb diversifiering just då. Oceanerna kryllade av trilobiter, brachiopoder, tidiga koraller och primitiva mollusker. Landbacken var däremot ännu mestadels karg och öde. Forskarna noterade att sediment från den här tiden, som återfinns över hela världen, innehåller förhållandevis stora mängder av en viss sorts mineral, så kallade elkondriter. Det här är ett lite speciellt mineral som huvudsakligen förekommer i asteroider. Alltså, det kommer från rymden. Och under en relativt kort tidsperiod under Ordovicium är elkondriterna av någon orsak totalt överrepresenterade i sedimenten med en faktor på upp till 1000. Och det här sammanfaller alltså med någonting kallat The Ordovician Impact Spike, den ordovisiska nedslagstoppen. Den som tycker om kärnfall skulle ha fått sitt lystmäte under den här tiden. Natthimlen korsades titt som tätt av lysande eldspår när himlen bokstavligen föll ned, en sten i taget. Och det finns särskilt många nedslagskratrar på jorden som härstammar just från den här tiden. Det finns några olika kandidater till förklaringar för det här fenomenet. En sådan går ut på att det hade ägt rum en större kollision mellan flera massiva asteroider ute i asteroidbältet. Det här fick en skur av mindre stenbråte att riktas mot de inre delarna av solsystemet. Men den här teorin håller inte riktigt vatten. Om det här vore sant, då skulle alla de övriga stenplaneterna och månarna i det inre solsystemet också uppvisa ett överskott av nedslagskratrar från just den här tiden, inklusive Mars och vår egen måne. Och det gör de inte. Det var bland annat det här besynnerliga faktumet som fick några forskare på det australiska Monash-universitetet i Melbourne att bli nyfikna. Tänk om, resonerade de, Källan till det rikliga meteoritregnet under Ordovicium låg betydligt närmare jorden än asteroidbältet. Så här resonerar de alltså i sin färska studie. För cirka 466 miljoner år sedan svischar en stor asteroid, en bumling på 10 kilometer eller mer i genomskärning, förbi jorden. Den missar vår planet med en hårsmån, bara omkring 1000 kilometer eller så. Hur som helst, innanför Roche-gränsen som vi var inne på för en stund sedan. Jorden fångar alltså upp den här asteroiden och de starka tidvattenkrafterna bryter den i små bitar. Eller nåja, vissa lite större bitar också. Men det här molnet av stenbrottet som alltså uppstod då skulle alltså ha blivit kvar och kretsat runt jorden. Och med tiden bildades det en riktigt präktig ring runt jorden. En del av de här stenarna hamnade oundvikligen utanför jordens Roche-gräns och de kan därför ha bildat helt nya små månar där, åtminstone temporärt. De här månarnas banor skulle senare ha migrerat inåt mot jorden till vår sida av Roche-gränsen, där de små månarna än en gång skulle ha brutits i små smulor och anslutit sig till ringen runt jorden. Men inte heller den här ringen, om jorden hade en sådan, blev bestående. En orsak till det här är jordens så kallade exosfär. Exosfären är den yttersta delen av atmosfären, där mängden luftpartiklar är så liten att molekylerna knappt ens kolliderar med varandra. Exosfären sträcker sig från cirka 500 kilometers höjd ovanför havet ut till flera tiotusentals kilometer. Och trots att det är väldigt gläst med luftpartiklar där i exosfären är det tillräckligt för att orsaka friktion för diverse småkroppar som kretsar runt jorden inuti exosfären. Följden för den eventuella ringen som kan ha existerat runt jorden för mer än 400 miljoner år sedan skulle ha blivit att de enskilda stenarna i ringen en efter en skulle ha hamnat i en accelererande dödsspiral in mot jorden. Resultatet av det här, många praktfulla kärnfall och om stenarna var av modell större, rykande kratrar. Sammanfattningsvis, om den här teorin visar sig stämma, skulle jorden vid den här tiden ha haft en riktigt magnifik ring, à la Saturnus, och ett ständigt, mer eller mindre oavbrutet meteorregn, samt tidvis också större meteoritnedslag. Just så ja, det låter ju häftigt det här, åtminstone på pappret. Men vilka konkreta bevis har forskarna för att backa upp sina slutsatser? Sedimenten visar visserligen att det regnade meteoriter under den här perioden. Men hur vet vi att de kom från en ring runt jorden och inte ute från asteroidbältet till exempel? Tja, vi kan läsa ett och annat ur nedslagskratrarnas placering. Om stenarna hade kommit från det yttre solsystemet, från asteroidbältet, då skulle nedslagskratrarna vara placerade lite hipp som happ över hela jorden, mer eller mindre slumpmässigt. Men om de regnade ned från en ring runt jorden, då skulle de ha fallit relativt nära ekvatorn, eftersom den här ringen skulle ha legat mer eller mindre ovanför jordens ekvator. Och då blir det knepigare, för det finns gott om kratrar från den här tiden, men saken kompliceras av att jordens kontinenter har rört på sig en hel massa sedan dess på grund av kontinentaldriften. Vi låg helt annorlunda då, huller om buller över jordens ansikte. Finland till exempel är en del av en gammal liten kontinent kallad Baltika som ingick i den ordovisiska superkontinenten Gondwana. Vid den tiden låg Baltika nära ekvatorn, vilket ledde till att ett varmt, tropiskt eller subtropiskt klimat rådde här hos oss på den tiden. Hur som helst, vad forskarna gjorde var att lista de nedslagskratrar vi känner till från den här tiden, drygt 20 stycken, och räkna ut krater för krater var de skulle ha legat under Ordovisium. Och hur det nu råkar sig, samtliga nedslagsplatser låg vid den här tiden under Ordovisium, alltså inom ett relativt smalt band kring ekvatorn. Inte en enda låg utanför tropikerna. Jag menar, vilken är sannolikheten för det? Faktum är att forskarna beräknade sannolikheten för att så många stora meteoritnedslag av en ren slump skulle ha hamnat inom en så begränsad zon nära ekvatorn. Och den sannolikheten är 1 på 25 miljoner. Med andra ord, forskarnas slutsats är att det därför är mycket mer sannolikt att stenarna regnade ned från en lokal källa ovanför jordens ekvator, snarare än att de skulle ha kommit från det yttre solsystemet. Alltså från en ring runt jorden. Och värst långsökt är det här ju inte faktiskt. Och hur det nu råkar sig så sammanfaller den senare delen av det ordovisiska meteoritregnet med någonting kallat den hirnantiska glaciationen. En istid, med andra ord, som ägde rum under det sena Ordovisium för cirka 445 miljoner år sedan. Den hirnantiska istiden är en av de mest dramatiska klimatförändringarna i jordens historia. Det snabba och tvära kastet från ett globalt tropiskt paradis till Chano istid blev för mycket för en stor del av livet i jordens hav på den här tiden. Landbacken var som sagt ännu mestadels tom och karg. Resultatet blev det näst största massutdöendet i jordens historia. Upp till 85% av alla havslevande arter försvann. Men varför blev det då så kallt med ens? De australiska forskarna har en spännande hypotes om det här, och den har uttryckligen med den föreslagna ringen att göra, som jorden alltså skulle ha haft just då. En stor och maffig ring runt jorden i stil med den som Saturnus har skulle nämligen sannolikt ha påverkat klimatet markant. Den här ringen skulle ha fungerat som ett enormt skuggande parasoll för det halvklot där vinter rådde, vilket alltså skulle ha lett till mycket kallare vintrar. Det här skulle också ha bidragit till den kraftiga glaciärbildning som vi vet att superkontinenten Gondwana upplevde under den här tiden. Men alltså, summa summarum, kan vi säga med säkerhet att jorden hade en ring i stil med Saturnus för drygt 400 miljoner år sedan? Nej, det här är fortfarande bara en hypotes som kräver mer forskning. Men den innehåller många spännande ingen rök utan eld element liksom. Om forskarna har rätt så är också din existens en indirekt följd av den här ringen. Massutdöendet som den utlöste med sin skuggande verkan röjde nämligen vägen för de nya livsformer som fyllde de ekologiska nischerna under Silur-perioden som följde efter Ordovicium. Och det här inkluderar dina och mina tidigaste förfäder. Och om forskaren har rätt så var det här knappast den sista ringen att pryda vår kära hemplanet. Men helst ändå inte under min livstid om jag får be. De där ringarna är vackra, men mer besvär än de är värda. Saturnus får nog däremot hålla sina, om man frågar mig. Det var allt från Kvanthopp för den här veckan. Ett nytt avsnitt dyker som vanligt upp nästa lördag. Har det gått till dess, säger jag som heter Markus Rosenlund. Hej så länge!